fotbollsspelaren som jag och Anna scoutade, Jakob Fidel Zetterström,
ja,
har åkt till VM nu.
Ja.
Påminn mig här, jag är ledsen för att jag minns som en guldfisk. När scoutade ni den?
Han var med i vår podd.
Ja.
Petri Klubben, ja, som spelar in just nu.
Ja, okay.
Som Sveriges läsande man, mest läsande man.
Jaha, det var han.
Han älskade James Baldwin, ja, till exempel.
Precis, jag antar att du lyssnade.
Ja.
Och golvades av vår briljanta idé.
Ja, det var otroligt.
Ja, så vi är hans agenter.
Mm. Ja, kan man säga. Kulturagenter.
Ja, och han fortsätter ju med sina läs- och kulturfrämjande insatser.
Men jag tycker så coolt, för alltså, då sa han att han var intresserad av musik och litteratur.
Ja.
Vad händer nu?
Nej, men det är ännu mer. Jag lyssnade på Radiosporten och har med mig en trestegsraket där han för varje svar blir mer och mer underbar.
Mm.
Inte den skeptiska inställningen. Nu är det mys.
Jag har inte sagt något. Mm.
Lyssna nu bara.
Jag läser konstvetenskap på distans via Uppsala universitet. Tentan drog igång idag, så jag kommer inte riktigt kunna dra igenom den biten. Men om tenta i augusti, tror jag. Så jag får ta det då.
Inte ett negativt ord nu.
Jag ska inte säga någonting.
Han sa, ja visst, sex i bröst.
Kommer ni ihåg friidrottaren Stefan Holm, tror jag det var?
Ja, gud ja.
Ja, men alla var så fascinerade över att han hade läst en bok. Så han blev mer eller mindre liksom hela landets litterära boktipsare.
Ja, men Kristoffer, det här är något helt annat. Ja. Alltså, du ska se hans boklista. Det här är ingen
exotifiering.
Jag fattar, men inte kraven lite lågt ställda?
Nej. Inte i det här fallet.
Nej.
Nej.
Jag tycker att det är helt... Alltså, jag hade inte kunnat läsa konstvetenskap på distans. Det är otroligt att göra det samtidigt som man spelar fotbolls-VM.
Gud, vad kul.
Jag tror att varenda människa är legat med att jag läst konstvetenskap på distans. Det är väl inget.
Ja, men vilka har samtidigt spelat VM?
Ja, det är där skon klämmer. Ingen du har legat med har samtidigt spelat VM. Det vet jag för a fact.
Ja, det är 100% sant.
Nästa klipp.
Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och blir en lins för att betrakta historien genom. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att, där är jag inte än.
Okej, vi ska fortsätta meditera över ett sista klipp.
Just nu läser jag Toni Morrison för att komma in i lite utsvarskänsla. Men det blir mycket. Det känns alltid jobbigt att ha med. Liksom, jag har hellre för många böcker än för få.
Men att underlätta med en läsplatta går fet bort.
Det är uteslutet, ja. Jag vill ha den fysiska, helst tegelstenen.
Underlätta med en läsplatta går fet bort. Vad är det för? Alltså...
Jag borde ha klippt bort henne.
Nej.
Och bara haft honom när han pratar om.
Men det hade nästan blivit för mycket, Moa.
Undrar ifall det är därför Graham Potter tog ut honom i fotbollstruppen.
Mm.
För att det är liksom en fellow intellektuell.
Ja. Mm.
Nej, för att han också, Graham Potter gillar ju också kultur.
Att för att han hörde vårt avsnitt.
Men kommer han få spela på plan? Eller kommer han bara få sitta på bänken?
Då har han ju i alla fall något att göra under tiden.
Sitta och läsa.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3 Klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson och Moa Wallin. Hej och välkomna, Moa och Kristoffer.
Tack, Nanna.
Jag har fått höra att du, Kristoffer, har ett lite speciellt sätt att hålla ihop din relation. Det är pranks.
Ja, precis.
Ni är i princip kulturvärldens Jocke och Jonna.
Ja, precis.
Du skickade en bild på ditt kylskåp. Vad stod det i den?
Nej, men jag hade lagt in min dotters sminkhuvud i kylen.
Och hur reagerade din fru då? Blev hon...
Tyvärr och filmade inte. Du? Nej, jag filmade inte. Du vet vad som stort sker smått. Mm. Stora glädjen var hennes snel igen när hon kom in och tittade på mig i sängen och bara, varför står Camilla i kylen?
Vad sa du då?
Tihi, sa jag.
Ja, mamma, har du några pranks på lut?
Jag kan tänka på det, men genomförandet är så jobbigt.
Jag tycker att du fortfarande är utbränd efter nissedörren.
Ja, allt. Ja, exakt.
Och snart är det dags igen.
Ja, jag vet.
Bara ett halvår kvar.
Nu går vi mot mörkare tider och sen är det dags att ta fram den här jävla nissedörren.
Nu vänder det.
Men nu är ert barn, han är för gammal, eller?
Han väntar sig nissedörren.
Nej, nej. Shit.
Jo, Iran bombade då Israel i början av veckan och har fortsatt när det här spelas in. Men jag kunde inte låta bli att notera att Trump liksom verkade bli lite stressad i alla fall.
Varför är han stressad över det då? Nej, men, hur kommer det sig att han är stressad över det?
Nej, men han skulle aldrig erkänna att han blir stressad. Det är ju en grej hos Trump att han liksom till varje pris, ifall ett krig som han sa om Ukraina och Ryssland någon gång, tror jag, boys will be boys. Alltså han har ett ganska bra storkukslugn även när liksom, Netanyahu och Iran liksom bara är fullständigt liksom galna på varandra. Men jag tror man har sett ett tecken på hur man vet att han faktiskt är stressad.
Mm-hmm. Spännande.
Och det är när han skriver väldigt kort.
Mm. Men det gillar ju du, skriv kort helst inte alls.
Exakt, men ni minns USA-valet 2020 när han lämnade sina långa tirader på Twitter innan han blev bannad därifrån och bara skrev stop the count, alltså stoppa räkningen.
Ja, det minns jag inte.
Nej, men då tror jag att han var stressad när de helt plötsligt hade hittat valsedlar i någon garage.
Just det, Biden ledde då.
Exakt. Mm. Nej, Trump ledde ju väldigt länge och sen kom de här garagevalsedlarna. Det här är ju då en satirpodd, vill jag bara föra till protokollet.
Just det.
Och nu skrev han då: Israel and Iran must immediately stop shooting.
Oj.
Slut. Och då tror jag att han faktiskt är stressad. Och jag tror mig liksom veta också varför han är stressad. Till exempel att han inte har kontroll över situationen. Att oljepriset går upp. Att alla ser att han inte riktigt verkar veta vad han håller på med. Eller så spelar han 4D-schack, liksom, vad vet jag. Men det är att han liksom längtar till fotbolls-VM.
Ja, såklart.
Mm. Han kan liksom inte ha ett liksom krig mot Iran som dessutom deltar. Dessutom är jag medveten om att det kommer massor med hitflugna europeer hit som han liksom inte kan styra över hur de beter sig.
Mm. Och hur ska han göra? Vad tror han kan göra för att stoppa kriget? Finns det någonting han kan sätta in? Liksom? Men det går ju rykten om att han har skällt ut Netanyahu. Att det är liksom läckt.
Det var ju rykten om det. Det var ju också rykten från high senior officials inom Pentagon. Och då kan man ju fråga sig varför de ryktena helt plötsligt kommer online. Om det är möjligen så att han har ett intresse av att alla ska få höra att han har skällt ut Netanyahu eller inte. Mm. Men han verkar ha liksom kort stubin i alla fall. Han är lite som liksom,
Vita huset, man är stressad.
Vita huset jag, som bara helt plötsligt reser sig upp och går.
Ja, du har kort stubin.
Jag har en ganska kort stubin faktiskt. Det har jag. Jag vet inte hur han ska göra.
Må, du har inte kort stubin.
Nej. Eller jag har bränt av den där stubin. Jag har ingen.
Du har ingen stubin?
Nej, jag har ingen dynamit heller.
Nej, du har brunnit ut i båda ändarna.
Exakt.
Som Neil Young sjöng. Mm. It's better to burn out than to fade away.
Mm. Precis, det gjorde jag någon gång 2017.
Ja, glatt VM då. Mm. Har ni förresten sett det här med att europeer funderar på hur de ska gå till MetLife Stadium i New Jersey från New York?
Nej,
och amerikanerna har blivit totalt galna över de dumma europeerna som inte förstår att man liksom inte kan gå.
Det är så jobbigt inför min USA-resa. Jag fattar inte hur jag ska få in vardagsmotionen. Nej. Har de trottoarer?
Nej, det är det de inte har.
När jag var i Los Angeles, då fattade inte jag det. Att man inte kunde gå överallt. Så jag försökte alltså en veckas tid promenera över hela stan. Och tyckte det var en värdelös stad. Tills jag 3 dagar innan hemresan hyrde en bil. Mm. Fan vad kul det var. Mm. Det var så kul att börna runt. Pinsamt när man förstår saker för sent. Det funkar andra länder.
I just got out of a day and I'm riding my bike back and I feel so young, like I'm pushing against the wind for the first time in my life. A majority of people are older than me and a bit beyond and like a couple of revolutions ahead of me and I don't know, I feel like I keep thinking.
Har ni följt flamingo-revolutionen som just nu pågår i Albanien?
Nej.
Jag har bara fått korta rapporter.
Ah. Men jag har däremot intressant trivia om flamingos.
Ja,
vet ni varför de är rosa?
Ja, det är för de äter räkorna, va?
Ja, precis. De får färgen av kräftdjuren de äter. Mitt barn lärde mig det.
Okej, men tillbaka till Albanien. För de går man ur huset för att de vill att regeringen ska avgå då efter att presidenten har sålt ut ett naturskyddsområde till Ivanka Trump och Jared Kushner. Alltså Donald Trumps dotter och svärson. Och det är då en obebodd ö som paret kom till under en semester när de var och gled runt på en kompis båt. Jag känns att det inte bara var en vanlig båt, men de säger inget om det.
Jag tror att det var en sån här 4 hästars, 2-takts Mercury och en liten eka de rodde runt.
Så som du var. Vi kan då höra vad Ivanka säger själv om den här öplanen.
You know, it's not even a business for me, despite the scale of it. We not only the island, but we have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other, beautiful white sand beaches. For me, this is, it feels more like a challenge than anything else. The culmination of...
Okej, bla 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 bla. Hon fortsätter prata om med jättefina ord. Alltså, om det här... hur de ska bygga en lyxresort, men hon använder det mer som en sån.
Alltså det här paret, jag tror fan att det är det par på jorden som har absolut sämst fingertoppskänsla av alla människor. Jared Kushner var väl samma människa som nyligen levererade lite planer, ritningsplaner på nya Gaza.
Var det? Det är verkligen Marie Antoinette-stämning över henne. Att det är så lätt att meet cake, att det är sån stämning hon pratar.
Precis, men problem med skillnaden då att Marie Antoinette... trots allt var fransk och hade någon form av grundsmak. Och här är det två vräkiga amerikaner som kommer och liksom ska smeta sin icke-existerande fingertoppsgespyl, tror jag att det heter.
Vad heter det?
Fingertoppskänsla på tyska. Följ mig.
Det är så oeuropeiskt med ett hotell med 10 000 rum.
Ja. Men väldigt amerikanskt.
Ja. På den här ön bor då en av de här liksom skyddade arterna som bor, är då flamingos. Det är därför det kallas flamingorevolutionen, för att demonstranterna menar att det är en av arterna då som är hotade. Och nu vill då demonstranterna att premiärministern Edi Rama ska avgå, eftersom de menar att han behandlar Albanien som hans personliga egendom. Och det har ju Albanien lite historia av, om ni lyssnade på min långa, långa prata om Albanien från sist.
Oh, ja.
Men han är en speciell karaktär, den här premiärministern. Han är från början konstnär och basketspelare.
Mm.
Och hans politiska karriär tog fart som huvudstaden Tiranas borgmästare. Det känns som en socialistisk karriärsväg till makt. Jag tänker på Zoran Mandani också.
Ja.
Han är liksom borgmästare nu.
Är inte det en ganska given politikerbana bara? Att man börjar som borgmästare och sen...
Han får väl inte bli senator? Eller får han bli senator i alla fall? Det kanske han får.
Vadå, varför? För han är inte född i USA?
Ja, exakt.
Jaha, ja, därför. Ja, nej, det kanske han inte... Just han får kanske inte det.
Ja, vi kan i alla fall...
Glasstaket är intakt för honom.
Han har i alla fall gjort det känd för ganska färgsprakande citat. Typ som det här, lyssna.
There are three things you can't predict. Three. Right? God, sex and the EU.
Han har inte fel.
Att man inte kan förutspå Gud, sex och EU.
Ja, med tanke på att Albanien länge har velat gå med i EU och inte vet när det ska hända riktigt.
Det var nog första gången jag hörde de tre orden i kombination.
Jag tänker på Amela Adamo när hon var ihop med sin italienare. Och de schemalade sex, och hon tipsade om det som en så bra grej. Då gick det ju att förutspå sex.
Jo, ja precis. Ja, är det så han menar? Jag tänkte mer att han menade hur, att det inte gick att förutspå den. Men det brukar jag man ju kunna göra också.
Vi går snabbt vidare. För Edi Rama, han håller inte med demonstranterna om att det här hotar djurnaturliv. Och han trycker liksom lite extra på de här 4 miljarder euro då, som kommer liksom som investering och ge landet både jobb och förbättrad infrastruktur. Och jag vet inte om ni minns, så jag sa det nu för 2 minuter sedan, men jag har ju varit i Albanien för några veckor sedan.
Oh, tack. Det ska gudarna veta.
Ja, jag är ju lite svårt ibland att resa till en plats och inte prata om det tid och tid. Jag ber om ursäkt för det. Jag skulle ändå vilja diagnosera landet med akut behov av bättre infrastruktur. Mm. Alltså vägarna är liksom fruktansvärt ihåliga. Alltså man har aldrig sett typ så dåliga vägar i Europa. Inga vägar har lampor. Och de lampor som finns är inte tända. Och så är det liksom väldigt mycket sladdar överallt. Kanske sophanteringen under all kritik och vattnet odrickbart. Samtidigt så var inte heller känslan att Albanien behöver just ett till hotellkomplex. Alltså turismen står redan för 25% av landets BNP, och det är liksom ganska fula uppsmällda hotellkomplex exakt överallt.
Men det låter som man kan klämma in till.
Jag vet inte hur amerikaner är. Alltså ett Trump International Hotel, det är liksom, man själv hade inte rest dit, men det kanske är något amerikaner vill när de besöker Europa.
Alltså det är också just Albanien. USPen är ju att det typ är det billigaste landet i Europa. Är det verkligen ett lyx? Alltså om man har så mycket pengar, då kanske man inte åker till just Albanien, eller?
Nej.
Då kanske man ändå är så här, nyka
loss. Det är så himla långt från den europeiska turismen.
Ja.
Där man försöker hitta den minsta lilla byn.
Eller hur?
Och bo på det minsta lilla hotellet som har kanske 2 rum.
Precis.
Drivet av en mormor.
Som har haft det i generationer.
Exakt. Ja. Och det är ju lite uspen med Albanien. Att det finns väldigt många sådana bergsbyar med väldigt många mormördar. Får jag bara fråga dig, Kristoffer? Läser du tyska i skolan?
Ja.
Hörrni, vi är de tre B-språken.
Aha.
Tyska, Kristoffer. Franska, Moa.
Jag läser inte franska tyvärr.
Vad läste du då?
Du har ju sett oss, du vet. Jag föll också offer.
Du läste spanska? Ja. Jag har aldrig blivit så förvånad i hela tiden. Har du läst spanska? Säg något på spanska.
Men man kan ju ingenting av det där. Alltså, jag läste tyska i 6 år. Jag kan... i princip inte ett ord.
Men man förstår en del, tycker jag. Mm. Man kan inte prata, men när någon pratar spanska så kan man inte förstå andemeningen.
Jag förstår, men med tyskar är det väldigt lätt att bara titta på dem. Så, alltså, man behöver, alla fattar vad en tysk säger.
Ja, verkligen. Det är ju typ svenska, men bara lite mer aggressiv framtoning.
Men jag menar att det är så mycket... man hör på orden vad de betyder. Jag gillar det.
Ja, okej, vi ska i alla fall prata lite om Tyskland, Kristoffer. Så får gärna spetsa öronen.
Jag blev underkänd också.
Blev du? Ja. Det är svårt med ett B-språk. Känner ni till då den tyska skådespelaren Nastasja Kinski? Hon är ju då dotter till en helt otrolig skådespelare, Klaus Kinski.
Ja, jo. Känner till.
Som bland annat regissören Werner Herzog hade som favoritskådis.
Ja.
Ja, men tyvärr verkar han inte vara någon vidare pappa. En annan syster, hennes halvsyster, har ju anklagat honom för sexuella övergrepp under uppväxten. Men just nu driver i alla fall Nastasja Kinski en process för att få bort en naken slash sexscen då från hennes debutfilm när hon var 13 år. Och den filmen är gjord av den tyska regissören Wim Wenders och heter Falsk rörelse och skriven av den österrikiska Nobelpristagaren Peter Hanke. Och hon säger själv så här i en intervju med Süddeutsche Zeitung. Tack för hjälp med tyskan. Jag visste inte så mycket som 13-åring, men den här scenen var inte rätt. Så hon menar liksom att hon själv då kände att den här situationen var fel redan då, men kunde liksom inte säga något. Så har hon då i år och år försökt få bort scenen. Ett annat exempel som ofta tas upp med såna här filmer som spelats in för länge sedan och det inte gick rätt till är ju Maria Schneiders erfarenhet av den sista tango in Paris. Där regissören ville fånga hennes känslor som en liksom flicka och inte som skådespelare. Och därför lät motspelaren Marlon Brando.
Mm.
Alltså han skulle utföra någon form av gråsomsgrej där med smör och grejer. Man kan googla det själv om man är intresserad. Ja, nu har i alla fall skapats en tysk kulturdebatt så om man kan liksom klippa om filmhistorien. Regissören själv var först mot. Vad tycker ni? Vad tycker ni? Borde det här klippas om?
Det är svårt att säga utan att ha sett filmen.
Och sett liksom, scenen.
Sett scenen, känna till manuset och känna till hur det gick till.
Mm.
Alltså,
man kan ju vara säker på att det inte var intimitetskoordinator på
det,
plats i alla fall.
Det var säkert inte. Jag tycker att man kan ställa frågan, men jag tycker att som princip att det konstnärliga beslutet ligger hos konstnären, i det här fallet regissören. Men jag vet inte.
Ja, jag lutar också åt det.
Aftonbladets krönikör Stefan Hedemark, han tar upp hur otaliga liksom, andra regissörer klippte om sina filmer efter kritik eller bara feeling. Typ allt från George Lucas till Steven Spielberg, men också Disney-klassikern Aladdin från 1992, där en rasistisk sång byttes ut efter liksom premiären på bio när videon skulle släppas. Och han menar att, citat, göra det igen, klippa bort en mindre scen som aldrig borde filmats eller inkluderats i en färdig film, är inte en stor sak. Särskilt inte när den uppenbarligen har orsakat ett visst lidande i fallet Kinski.
Alltså, jag säger inte emot här, för jag känner inte till alla detaljer. Men jag tycker att det finns ett problem. Alltså, när jag har det du läser för mig nu. Jag tycker att det finns en avsaknad av principer, vilket jag i och för sig ofta tycker. Mm. För om argumentet är att här borde det inte vara en så stor grej. Och det, då har man alltid liksom den hållningen att ja, men just här kan vi göra det och så kan vi göra det där också. För där, men, och det tycker jag inte blir ett liksom sammanhängande, konsistent liksom argument över tid. Så jag tycker att, och jag tycker nog att principen är att regissören avgör vad som ska vara i filmen under förutsättning att, alltså ett team så att säga.
Men
hur gammal är den här filmen? Den är...
Ja, men fan kom den?
Den kom på 70-talet.
75.
Vad sa du, 75? Ja, den är drygt 50 år gammal. Här tycker jag att det liksom, jag förstår argumenten för. Mm.
Men jag tänker på att det är svårt, för det är ju verkligen en röd tråd med unga skådespelerskor som har blivit illa behandlade just i sexscener på film. Alltså det är ju svårt, känner de, kanske många har haft ett ganska tufft, absolut, liv där man känner att det kan ha varit så ändå, men att filmen var någon form av startskott på det tuffa livet. Och så ligger den där scenen kvar som var någon form av övergrepp och blubbar liksom i filmhistorien.
Absolut. Min fråga är mer så här, vem ska bestämma det om inte regissören? Och om regissören säger nej, ska vi då ha en statlig myndighet som avgör det här? Alltså jag förstår inte riktigt hur det ska gå till på ett sätt som är liksom
sammanhängande. Men i det här fallet så har det gått till som det ofta går till nu för tiden, att det liksom växer en kulturdebatt, det debatteras allt mer, regissören själv liksom försökte försvara det här på olika sätt, i både något tal han höll när han var något pris, men också på kultursidor, och nu har han då lyssnat på den här kritiken efter antagligen en ganska stor storm, och han drar då tillbaka filmen från alla medium och kommer inte visa den igen förrän partnern då hittat en lösning. Mm.
Det kan ju tänkas att det är rätt, men det är dålig grund för liksom en principiell hållning att man utsätts för en mediestorm och ska ta ett välgrundat beslut i den. Mm.
Moa Kristoffer, tack för idag.
Tack.
Tusen tack.
Ciao.
Vår producent heter Mattias Wallenius och vår tekniker, hon heter Astrid Ankarkrona, och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå.
Hejdå.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.